Hej och välkommen Kristina till podden
Tack.
Psykoterapeuterna. Du är ju då psykolog, arbetar på BUP och Karolinska och har gett ut flera böcker. Skulle du vilja presentera dig själv lite grann för våra lyssnare?
Ja, men det kan jag göra. Du nämnde ju några saker. Så just nu jobbar jag på BUP i Örnsköldsvik, barn- och ungdomspsykiatrin. Men en stor del av min tid ägnar jag också åt att forska, ta fram olika verktyg, alltså program för att kunna träna självmedkänsla och compassion. Så det är en stor del där vi just nu håller på att föra in program på 1177. Där de har en stöd- och behandlingsenhet.
Ja.
Och som sagt, jag skriver böcker och föreläser en hel del.
Du beskriver så oerhört väl i den här boken de olika stegen och den här akronymen FAVO bland annat. Och i en stressad samtid, vad kan hjälpa oss, tänker du, att leva mer i samklang med FAVO och nå mer av självmedkänsla och lugn, trygghet?
Ja, jag försöker göra det här fältet så begripligt som möjligt. Alltså hur man kan verkligen konkret få in compassion som ett tillstånd i kroppen. Och då skriver jag om FAVO, som är en förkortning av att man kan ha förståelse för sig själv, acceptans, värme, vänlighet och omsorg. Så det är alla kvaliteter som kan hjälpa till att hålla ett lidande. Och grunden också, som jag också vill förmedla i mina böcker, är också att i och med att jag forskar på stress, nu ska vi se här om det, så jag ska upprepa lite för det kanske frös, men att jag forskar också på stress på Karolinska, och jag vill verkligen förmedla att stress kan vara ett sånt komplext begrepp, för att ibland tänker vi så här att bara jag gör allting rätt, bara jag får till mitt liv så kommer jag inte vara stressad. Men livet innehåller stress och lidande. Så man kan liksom se att det är en likhet där. Så att bara där kan man minska ett stresspåslag och föra in compassion genom att ja, men jag kanske kan få leva och ha ett liv fast jag mår som jag mår i mitt befintliga skick. Det är inget fel på mig.
Nej.
Så det är en grundförutsättning som jag också vill förmedla kring att stress ingår i livet.
Vad viktigt.
Så att det är ingenting som att man är sämre på sitt liv bara för att man har mycket stress. Men sen också då hur man är mot sig själv i de här svåra stunderna. Att många av oss slår på oss själva och är så hårda mot oss själva när vi redan typ ligger ner liksom. Och då kan vi då förhålla oss till smärtsamma situationer i livet utifrån FAVO. Då kan det lindra väldigt mycket och göra livet mjukare.
Oerhört dyrbart. Och jag tänker så här, du beskriver väldigt fint i den här boken, Kristina, compassion-effekten, det här med oro, ältan då, som du lyfter precis, det här allmänmänskliga. Vi har stress i våra liv och lidande ingår också i våra liv, som du beskriver så väl. Det som jag tyckte var så slående och så fint med din bok är också de här olika övningarna. Det är praktiska övningar som du lyfter fram. Och jag tänker om det är någon av de här övningarna som du upplever som jobbar kliniskt och gjort i många år. Som har varit extra hjälpsamt för just oro och ältande. Och varför vi har oro och ältande.
Ja, du tänker på de här guidade övningarna som compassion mind training. Precis.
Precis.
Det finns ju, och det är en del i hur man kan träna compassion också, att man har sett inom psykologi att nu kan vi göra styrketräning för hjärnan genom guidade övningar som man har hållit på länge liksom i sportens värld. Men vi kan liksom jobba så att vi kan liksom sitta på kammaren och öva för att sen gå ut och möta världen. Så att jag tänker, jag tror att jag kommer ge ett vagt svar först. För att det finns många övningar. Det finns många ingångar. Så att beroende på vad man känner att man ältar kring. Man kan ju älta kring sin kropp, alltså fysiska hälsa. då finns det en övning där man kan förhålla sig med självmedkänsla i relation till sin kropp. Det kan också vara att man generellt har varit med om väldigt svåra saker. Man har haft mycket trauma i sitt liv. Då kan man behöva liksom öva upp sitt trygghetssystem i en lagom takt. Och då kanske börja med en trygg plats.
Just det.
Så att, som en bas. Ja. Sen så vet jag en övning som är inledningsvis på en app då, eller som finns också kopplingar till boken, att den heter en avslappnad kropp eller en lugn kropp, som är av komponenter utav trygghetssystemet i, som många upplever om man är väldigt orolig, att den är hjälpsam.
Precis, vad spännande, för att jag tänker så här att många av dem vi möter kan också hamna i någon form av livskriser. Jag jobbar ju till exempel med våldsutsatt och våldsutövare. Och att lämna en relation, även om det har varit väldigt destruktivt, kan ju också innebära väldigt mycket rädsla och oro för hur framtiden ska bli. Mm. Och där tänker jag, i boken så lyfter du flera övningar kopplat till det, att, ja, men till förändring i livet och sådär. Vill du nämna någon där, Kristina? Många av våra lyssnare är ju andra psykoterapeuter, men även klienter.
Ja, får jag fråga dig tillbaka, är det någon du upplever har varit hjälpsam? Alltså som du tänker på?
Jo, men jag tänker väldigt mycket på det här, precis som du lyfte så fint, det här med FAVO-akronymen, att verkligen ha liksom en väldigt vänlig och mjuk attityd till nuläget och att allting kommer att förändras, att det är en ständig förändring. Den till exempel tänker jag har varit väldigt hjälpsam. Men sen Christer, om det är någon som du tänker också kan vara väldigt, ja, men just kring det här med grubblerier, ångest, svårt att tycka om sig själv. De här bitarna som är väldigt vanliga.
Jag tror att generellt om man ska börja jobba med compassion så kan ju trecirkelmodellen i sig vara hjälpsam att ha en förståelse för. För att det gör ju också delvis att förstå sig själv i hur man möter svåra situationer. Och trecirkelmodellen beskriver jag ju boken som att man har ett hotsystem som kan vara väldigt reaktivt, både om man har varit med om då våld eller blivit övergiven eller invaliderad av sin omgivning. Då blir det väldigt reaktivt. Och sedan kan man ju då ha haft olika möjligheter i sitt liv. En del försöker ju komma ifrån stress och känsla av utsatthet genom att prestera. Men då får man ju fortfarande aldrig det här inre lugnet. Och känslan av att livet vill mig väl.
Just det, som är så viktigt.
Ja, och det är en av de stora, tror jag också, effekterna av när man tränar sig i compassion. Att man känner att livet börjar vara gott. Mm. Och att... Så att jag ska nämna sista då systemet också, som är trygghetssystemet i den här cirkelmodellen. Och att man kan behöva tänka att man ska ha respekt för om man har varit mycket i sitt hotsystem. Så man ska inte tänka så här att nej, det där är fel. Mer bara att så här, livet har fört en till att ja, man har behövt vara mycket där. Men att det går att förändra. Och det är också det som vi kan tänka, att hjärnan är plastisk och vår kropp är plastisk. Alltså den är föränderlig. Så att lika väl som vi har liksom behövt anpassa oss till stress i våra liv, så kan vi också anpassa oss till trygghet.
Yeah.
Så det går att ändra.
Apropå hopp som du lyfte tidigare. Vad viktigt med hoppet. Ja.
Hoppet är oerhört viktigt. Att göra det, och att man vet så här att ibland så får man inte effekten på en gång. Man ska ha respekt för det också. Men genom att öva det här, till slut kommer man igång. Och kan börja helt plötsligt känna det hoppet eller meningsfullheten. Och att hitta en mening i sitt liv som kan vara ganska konkret. Det måste inte vara liksom stora visioner, utan att hitta någon mening eller en värdering som man kan leva efter. Och då kan ju compassion som en värdering hjälpa en att hitta en livsväg. Men jag tror, om jag också ska lägga till en sak, du frågade också om konkret så här, hur man kan föra in compassion. Och ibland så kan, jag älskar ju verkligen begreppet self-compassion, det är liksom mitt stora kall här. Men ibland kan man ju också bli väldigt utsatt i den tanken att man tänker så här, ska jag nu lösa allting själv? Ska jag både liksom börja tycka om mig själv och klara mig själv och så? Det kan bli ensamt i sig. Mm. Därför så lyfter jag också in flödet av compassion. Så att det är någonting som man kan som terapeut tänka på att se hos sin klient. Mm. Att, hur har en person tillgång till att få ta emot compassion? Mm. Vart finns det? Och vart finns det möjligheter till att få ge compassion? För det stärker ens egen värde att känna att jag är viktig för en annan person. För det, speciellt i våldssituationer, kan man ju känna att jag har inget egen värde. Jag är inte viktig för någon. Nej. Så att börja känna att, så här, att jag betyder något. Och samtidigt är jag att vara ett liksom föremål eller så objekt för att få ta emot också compassion från andra och våga få det att få landa är också oerhört viktigt, för vi behöver känna att det finns hjälpare där ute.
Yeah.
Så jag skulle säga att få in det här flödet och att ibland också ha self-compassion, för att ibland behöver man kunna liksom lugna sig själv och luta sig mot sig själv liksom. Mm. Och känna att man kan bära sig själv. Jag tänker att man kan börja med att kanske just så här, om man tänker nu definitionen lite grann, så här, att känna så här att det är okej att uppmärksamma att livet kan vara svårt.
Mm.
Börja vara i det, att det är inga konstigheter, att det får vara så. Men sen nästa steg blir också så här, hur kan jag förhålla mig till det med en värme, vänlighet eller en stabilitet också. Så att där börjar då se också, beroende då på, kan man behöva balansera nervsystemet? För det är ett sätt också att det är svårt, vi behöver liksom jobba mycket med kroppen också. Via liksom vagusnerven som vi har pratat om lite grann. Och kunna reglera kroppen. Därför pratar jag nämner i ett kapitel också om yin-yoga och restorative. Så att man kan jobba via den vägen att börja närma sig den emotionella smärta som man kanske bär på.
Och det du lyfter där är ju oerhört värdefullt, tänker jag, för väldigt många som är i hotsystemet är ju också väldigt sönderstressade och där är svårt med koncentration och man glömmer och det blir väldigt mycket av negativa tankar. Så jag tänker så här, för en person, Kristina, som är helt ny till compassion och som aldrig har praktiserat varken yoga eller mindfulness utan det är från början, vad tänker du skulle kunna vara någon form av första steg som man kan börja med?
Ja, jag brukar nämna att man kan tänka på en mening så här ibland. Att, vad behöver jag nu för att känna mig lugn eller trygg? Det kan vara ett steg att bara börja fundera kring det där. Och kanske märka att... Och att första steget också att man märker så här, men jag är väldigt otrygg eller jag tycker det här är jobbigt liksom, att bara där börja liksom se så här, okej, det här är någonting jag kan träna. Så att man inte tänker att jaha, nu ska jag bli bäst på självmedkänsla till exempel, utan att oftast så är det just en stor del är att hur kan jag vara med mig själv i befintligt skick. Så att jag tror det första steget skulle vara så här, vad behöver jag nu? Och sen, vad är hjälpsamt för mig? Den tycker jag också är ganska bra. För ibland så hamnar vi ju så här, som vi pratar om hot och prestation, att jag måste göra så här om jag inte gör så här. Och det blir som press på kroppen.
Så apropå det här att, som du säger så fint, Kristina, att verkligen medvetandegöra att ja, just nu är det så här. Eller hur? Att göra det begripligt för en själv. Jag fattar dig rätt då. Och sen också som du lite där att ja, men vad behöver jag nu? Och vad kan jag ge mig själv? Jag tänker i boken så säger du också att ja, men det kan vara att ta ett varmt bad eller ta en kopp te om det känns okej. Men att lite grann den där mjuka, snälla mot sig själv, att ta det liksom i små steg kanske till att börja med. För en person som har varit till exempel våldsutsatt så kan ju det vara oerhört ovant att börja lyssna till egna behov eller ens veta vad de är i en, utifrån att ha varit med om ett stort våldskapital. Men jag tänker, och därefter rent, om man tänker så här, du lyfter det lite i boken, eller mycket i boken också, där med forskning, att vad säger forskning om compassion?
Ja, allt mer forskning släpps ju nu på, inom det här området, och man har sett att just att ha självmedkänsla har ett starkt samband med psykisk hälsa. Men när vi också pratar här så märker man, speciellt om man har varit väldigt utsatt i sina ungdomsår, så att man inte har så stor tillgång till alla gånger, alltså strategier av att lugna sig själv. Så att man kanske använder mer av träning eller överarbete. Eller att hjälpa andra så att man hela tiden ger för att få finnas. Mm. Så strategierna då att börja lyssna till sina behov, det kan vara väldigt kopplade till då nästan obehagskänslor.
Yeah.
Så att jag tänker att det visar forskning väldigt mycket att det finns en koppling till om man har svårt för självmedkänsla. Så om man skulle skatta sig så här på en självskattningsformulär, så om man ligger lågt där, så kan man också ha mycket hinder för att ta till sig det.
Att du lyfter. Ja, jättebra att du lyfter. Ja.
Så egentligen så skulle jag säga att om man jobbar i en terapeutisk kontext så är det väldigt bra att kartlägga vilka blockeringar och rädslor det finns för att starta igång de här processerna. För det är ju ganska evolutionärt biologiskt i oss. Alltså vi behöver andra människor. Och vi behöver få reglera oss av andra rent fysiologiskt. Men det är också där vi kan ha blivit skadad mest.
Mm.
Så att titta på det. Att det kan vara att många kan tänka sig. Nej, men det här med att vara snäll med sig själv. Liksom, då kan jag bli utsatt. Eller att man har vissa associationer till att när jag behövde saker så blev jag förlöjligad. Jag blev övergiven. Man kan ha till och med blivit utsatt av en person som man har haft en anknytning till. Så att väcka igång de här omsorgssystemen kan bli nästan så att man känner ännu mer obehag.
Mm.
Beroende på ens omgivning. Mm.
Just det. Det här är väldigt intressanta saker. Vi börjar närma oss att vi ska avrunda här. Det är väldigt viktigt och intressant allt det som du säger, Kristina, och det här med compassion, om jag förstod dig rätt, kan verka som en katalysator för psykisk hälsa eller ohälsa. Hur vi förhåller oss till vår självmedkänsla och hur det kan ha gjort oss sårbara för att sänka garden, så att säga, både mot oss själva och andra. Och att försöka jobba på de hindren kan vara en gyllene väg till allt möjligt gott som vi kan få. Och även i relationer till andra då. Och framförallt relationen till oss själva.
Ja.
Och det här också med att vi kan använda presterande som ett undvikande.
Ja.
Och hur viktigt det är att inse att vi kommer att vara stressade och lite stressade hela tiden. Och att vi får försöka lära oss, öva oss på att hantera det varje dag i små doser. Och hur det då kan hjälpa, det behöver inte vara så stora saker. Det kan vara någonting lite trevligt. Just att lägga märke till behoven när de finns. Är det någonting som du, Kristina, skulle vilja tillägga? Det är så mycket intressant och viktigt det som du säger. Någonting som du har tänkt du skulle tillägga innan vi avrundar.
Ja, men jag, precis. Tiden är snart slut. Så jag tänkte att jag skulle vilja föra med att alla har tillgång till compassion inom sig. Både också förmågan att lära sig själv med känsla. Även om det känns svårt eller ogripbart i början. Så alla kan. Och att det också är compassion som drivkraft eller motivation. Det är bland det viktigaste vi har.
Och där tackar vi Kristina Andersson för ett väldigt fint möte och intressant samtal. Och vi kommer återkomma till Kristinas forskning längre fram i podden. Ha det så bra och vi hörs.